En podcast från Aftonbladet.
Det är bara du och jag idag, Frida. Vet vart Makoto är?
Nej, borde jag veta det?
Nej, det vet jag inte. För man håller koll på alla hans varande. Nej, han är i Bodø. Det är ju spännande. I Nordnorge.
Jaha. För vad är det? Europa League? Eller vad?
Nej, det är väl Champions League till och med, va?
Ja, det är Champions League. Oh, ja, men gud.
Exakt. Manchester City kommer på besök. Haaland i hemlandet.
Just det.
Det har något.
Trevligt.
Ja. Så det blir du och jag. Får prata lite AFCON och massa Premier League. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd, Frida. Innan vi liksom ger oss in på fotbollen vill jag ju bara kolla hur läget är med Dermot. Hur var han sist du såg honom? Du såg mest ryggen av honom.
Jag har ju aldrig gjort en så pass ensidig intervju, det kan jag ju säga. Men alltså man kan ju skratta åt det, men det är ju ändå väldigt tragiskt på så många plan att han har valt att göra på det här viset först och främst, istället för att bara ta sitt straff i Sverige och gå vidare. Men han valde ju den jobbiga vägen, så att säga, sett till att han lämnade landet och har hållit sig undan så här pass länge. Så att jag är ju mest förvånad över att ingen har upptäckt att han har befunnit sig där han har befunnit sig förrän nu. Det är ändå rätt så skickligt med tanke på att han ju uppenbarligen har haft en ganska så, vad säger man, publik roll i sitt nya arbete.
Första frågan vi fick här idag var från Fabian Jalkemo. Han skriver, en analys av Dermots löpsteg kanske?
Ja, alltså det är ju inte bättre än mitt.
Nej, det är det inte. Du hängde med rätt lätt där, det får man säga.
Ja, faktiskt. Ja, men, vad ska vi säga? Det var ju en helt sjuk fredag. Så mycket kan jag säga om allt det här. Och jag var inte första valet till att åka dit. Det tror jag att alla har listat ut. Så att hade det inte varit jag så hade det varit någon annan. Så bara
från och med nu så kommer du vara första valet. Det var magisk insats. Vi måste säga något på något annat som var sjukt, så hade vi AFCON-final igår. Och det är inte AFCON-final om det inte är fullständigt urspårat. Och det var det ju igår. Helt magiskt. Senegal vann över Marocko med 1-0. Marocko gjorde verkligen allt utom att slå ordentliga straffar för att vinna den här matchen. De försökte sno Mondys handduk framförallt. Det var ju brottningsmatch där mellan Senegals andra målvakt och bollkallarna när de försökte liksom ta handduk. Alltså det är ju så sjukt alltihop.
Ja, alltså jag vet inte vad som är riggat längre. Alltså det kändes ju riggat när Senegal först fick ett mål bortdömt och sen så får Marocko straff på en situation som, ja men kom igen liksom. Det är ju inte straff. Och sen så blir det som det blir med att de kliver av planen. Och sen så börjar man ju ifrågasätta Brahim Diaz också. Kan han verkligen slå en så pass usel straff med vilje? Missade han snarare med vilje? Jag vet inte.
Jag tror inte han missade med vilje.
Nej, men Senegalspelarna firar ju inte heller speciellt mycket efter att han har slagit straffen. Om man går tillbaka och tittar, så då blir man ju också osäker. Var det det som gjorde att de klev tillbaka ut på planen, att de visste att han skulle missa? Antagligen inte, för jag håller med. Alltså, hans reaktion vittnar ju om att han var väldigt förkrossad över att inte slå in den där straffen. Men det var bara, det var kaotiskt.
Ja, det var verkligen kaotiskt. Senegals supportrar som var på väg in på planen. Senegalspelarna gick av planen efter det var granskningen och straffen. Kom tillbaks in på planen sen och vinner ju till slut. Tycker jag ändå rätt så välförtjänt. Det var ju väldigt mycket målchanser åt båda håll, men känns som att Senegal var det bättre laget ändå över hela den här matchen.
Ja, jag vet inte om du såg också att de visade, i alla fall den sändningen jag tittade på, så visade de bilder från en fanzone och hur det såg ut när Brahim Diaz missade straffen. Och att det var någon som var så säker för att han skulle sätta den att de smällde av såna här konfetti som bara regnade i Marockos färger. Och alla bara står där och tittar sig omkring och bara, vad är det som sker? Det är också så här peak AFCON på något vis. Ja, det är fantastiskt. Ja. Sen var det en annan sak som också ställde mig helt. Det var när kommentatorn, jag kollade ju förstås på den engelska sändningen, och så går ju Sadio Mané fram till en snubbe med relativt långt hår och pratar med honom när då resten av lagkamraterna har bestämt sig för att kliva av planen helt. Och så säger kommentatorn, ja, och där står Sadio Mané och utbyter några kloka ord med Bruno Metsu. Och det tar så här 3 sekunder för mig att reagera när han säger det, men sen tänker jag, Bruno Metsu är väl död? Alltså han har varit död i ett årtionde. Googlar, ja mycket riktigt, 13 år har han varit död. Ja. Och kommentatorn, han bara fortsätter, han bara som ingenting. Och detta har fortfarande inte adresserats någonstans. Jag försökte söka på Twitter och sådär, var det någon annan som reagerade på detta? Men det är ingen som har gjort det, så jag undrar ju fortfarande, vem var det som Sadio Mané stod och pratade med? För att det kan inte ha varit...
Nej, det var inte Bruno Metsu.
Det kan inte ha varit Bruno Metsu.
Nej, det är som sagt, han dog 2013. En enkel googling bort. Någon uppmärksam lyssnare kanske kan identifiera det här. Det var så mycket som var. Jag vet inte vad du såg bilderna från presskonferensen som Senegals förbundskapten, nu har tappat namnet, skulle ha efter matchen. Han kommer dit med sin lilla dotter och är på bra humör och de marockanska journalisterna buar ut honom, så att det blir så liksom kaosartat så att presskonferensen får ställas in.
Alltså VM kommer ju vara en besvikelse nu, oavsett vad som sker i sommar. Ja, för att det, ingenting
kommer
kunna
jävla VM. Det alltså, kan man spela ett VM i USA just nu?
Nej,
alltså det är en annan fråga. Läs Simon Banks krönika från helgen på ämnet, kan jag rekommendera. Hörru du, vi tar oss från AFCON då och allt kaos där till ett Manchester derby som var långt ifrån vad jag hade förutsett eller föreställt mig inför den här helgen. Manchester United med Carrick som vidrodret som bara kör över Manchester City. Det var liksom inget snack. Det var från början till slut. Manchester United var det bättre laget i 90 plus minuter. Kunde vunnit med, hade de 3 bortdömda mål för offside va? Det var ju inget som var felaktigt så, men det säger ju någonting, de vinner med 2-0. Det var en fullständig triumf av Michael Carrick och Manchester United. Det måste vara den skönaste segern på många, många, många år för Manchester United-supportrar.
Ja, verkligen. Man såg ju på Alex Ferguson hur trevligt han hade det uppe på läktaren. Jag har inte sett honom så glad på väldigt länge. Så att det säger väl också någonting om att Man United har haft det rätt så jobbigt. Men kanske kan det här bli vändningen. Det är ju åtminstone någonting att bygga vidare på. Det kommer ju säkert komma matcher som är helt annorlunda, där mossorna kommer stå betydligt lägre och man måste luckra upp dem på det viset och det kan bli frustrerande och så vidare. Men att få en sån här superstart i ett derby, det kunde ju inte ha blivit bättre för Michael Carrick. Och precis som du säger, fullkomligt välförtjänt. De var så välorganiserade, Man United. De tog verkligen jobbet också. Alltså en eloge till Ahmad och särskilt också till Dorgu. Det var ändå överraskande att han fanns med i starthelvan här och att han startade som vänsterytter dessutom. Men man förstod varför också. Jag tycker att han har tagit kliv den senaste tiden också. Och man ser hans kvaliteter på ett sätt som man kanske inte riktigt gjorde tidigare. Men det är inte så konstigt heller när han har flyttats runt på en massa olika positioner. Här var han ju suverän i att han hela tiden blockerade passningsvägarna framför Man City. För både han och Ahmad följer ner och hjälpte till. Alltså hjälpte ytterbackarna då att få stopp på både Semenyo och Jeremy Doku. Och även om vi kan prata om att Dalot hade tur som inte blev utvisad då när han kommer helt fel in på Doku i en tackling, så alltså, överlag så gör de det riktigt, riktigt bra där och begränsar Man City på ett sätt som vi inte har sett så många gånger tidigare. Men å andra sidan så Man Citys problem började faktiskt i backlinjen och den där försvarslinjen var inte stabil, det kan jag konstatera.
Alltså Dorgus mål, det är ju bland det sämsta försvarsspelet man har sett den här säsongen från något lag. Alltså de är ju fyra pers i boxen och Dorgu bara springer emellan dem allihop och är först på bollen som kommer in. Det är obegripligt försvarsspel.
Men redan från faktiskt. Början, alltså hur de tappade bollen, till och med Rodri också. När till och med han är dålig, då vet man att Man City kommer inte ha en bra dag. Och det gjorde ju i sin tur att anfallen var ju väldigt styltiga. Det var hela tiden att de tvingades bromsa in. Det var lite som att se det gamla Man City, sett till att det var ju inte det här raka spelet som vi har sett rätt mycket från dem under den här säsongen, utan det var det här att spela mycket i sidled, med skillnaden då att de kunde inte bryta igenom. Så att, nej, återigen, alltså Man United gör det riktigt, riktigt bra. Och dessutom så, det här anfallet, det var ju väldigt tacksamt för Michael Carrick att ha tillbaka Ahmad och Mbeumo till det här mötet. Verkligen. För att de gör ju sån stor skillnad. Och Mbeumo var ju fantastisk. Men jag tycker att alla de i anfallslinjen, inklusive då Bruno Fernandes förstås, som står för anspelningen till Mbeumos mål, de är så duktiga på att, så flexibla. De roterar med varandra hela tiden, vilket gjorde det ännu svårare för Man City att hänga med. Så att det här var... Nej, det var nivåskillnad helt klart mellan de här lagen. Och det var nog inte alla som hade trott det på förhand.
Nej, såklart en brasklapp för att Dalot skulle ju blivit utvisad. Alltså det är sällan man har sett en tackling som känns mer... den här kommer var, du vet, plocka upp och det kommer bli rött kort. Och så bara blir det ingenting.
Alltså när man ser reprisbilderna så absolut. Men i realtid så... tyckte jag nästan att, såg väl inte så farligt ut.
Jag håller med om att det är realtid. Men vi har ju sett den där typen av situationer så många gånger. Och det är ju tydligt, jag menar, det dobbar upp mot knät. Han kommer rätt in. Och att förklaringen att den skulle vara liksom glancing, den köper jag inte heller. Det tar ju egentligen ingenting ifrån Manchester Uniteds insats här. Men det är ju så här sliding doors- moment som United får med sig här, och sånt är ju jätteviktigt också såklart, men vi skulle han varit utvisad. Kobbie Maino tillbaks in i startelvan, gör ju en utmärkt match han också.
Ja, det gör han. Det måste ha varit skönt för honom. Jag tyckte att både han och särskilt Casemiro var riktigt bra, men det visar väl också just det här med själva strukturen. Jag tror ju inte att, ja, men om vi tittar på hur Man United betedde sig under Ruben Amorim, jag tror väl att det främsta problemet var att de kanske inte riktigt visste vad de skulle göra, eller snarare att de var obekväma i vad de skulle göra och obekväma i sina arbetsuppgifter. Här var det nog betydligt enklare för dem att förstå vad det var de skulle göra. Och jag gillar också att han gick för Maguire och Martinez i mittlåset.
Maguire var fantastiskt bra.
Ja, och jag tror man behöver en sån som Maguire också. Alltså någon med erfarenhet, visst han är inte perfekt på något vis, men... han är ändå farlig på fasta situationer. Jag vet inte, jag tycker ändå att den rutinen, den kan behövas. Och Martinez vet vi också vilken höjd han har när han är som bäst. Så att, ja, själva laguttagningen, it made sense. Och särskilt då med tanke på att det föll väl ut också.
Det, ja, och Erling Haaland var ju, honom såg man ju knappt av. Han bjöd på lite kroppsnorska i andra halvlek där av frustration. I övrigt så var det... jag såg inte till honom överhuvudtaget under den här matchen, om man ska vara ärlig.
Nej, det sa väl ganska mycket också att han blev utbytt för Reinders. Han såg inte helt nöjd ut med det.
Nej.
Men det var från Guardiola också, att han försökte göra någonting med 10 minuter kvar, men effekten uteblev.
Så är det. Nej, men blytungt för Manchester United såklart, som ju är bra med i jakten på Champions League. Jag menar, det är så tajt i den här tabellen, så att den här segern ger ju verkligen råg i ryggen, och jag kan se en rejäl manager bounce av det här. Jag menar, så mycket av fotboll handlar om momentum, så mycket av fotboll handlar om att tro på det man gör, och att den här stämningen och dra åt samma håll och så vidare, och sån här seger kan ge fler bara av att man mår bra på träningsanläggningen under veckan. Har ju heller inte Europaspel att bekymra sig över, som ju många av toppkonkurrenterna har den här veckan. Vi tar oss till Tottenham och El Sakiko, som den har kallats, matchen mellan Tottenham och West Ham. Den slutar 1-2 till West Ham. Det är ju helt sjukt. Man tror att en patient verkligen är döende, så har Dr. Tottenham lite magi kvar i fingrarna och återuppväcker West Ham från de döda. De har ju legat riktigt, riktigt skrynkligt till i tabellen, och spelet har ju sett bedrövligt ut. Men Dr. Tottenham sitter på svaren och 1-2. Kan Thomas Frank överleva det här?
Ja, det är frågan. Det sägs att det ska hållas lite möten under veckan, och att delar av klubbledningen redan nu vill se en förändring. Men det ska ju inte finnas så många klara alternativ som ersättare. Så just därför så drar de väl sig för att göra en förändring just nu. Men det är ju självfallet så att Thomas Frank inte har levererat tillräckligt bra resultat, inte minst på hemmaplan. Alltså hans procentuella, vinstkvot på hemmaplan är ju fullständigt bedrövlig. Det är den sämsta någonsin efter 11 matcher då, såklart. Så det är ju inte ett jätteurval, men det är ändå tillräckligt stort, kan man tycka, för att ändå kunna konstatera att de har varit alldeles för dåliga. Jag tycker ju West Ham är bra i den här matchen. Alltså de har betydligt bättre inställning från deras sida. Men det visar väl också att lag känner att de kan åka till Tottenham Stadium och vinna. Och det är ju ett väldigt stort problem för Tottenham.
Ja, det är det ju verkligen. Det är kanske deras största problem, att de också känner att vilket lag som helst kan komma dit och vinna. Det finns en osäkerhet och nervositet i laget, och en valpighet i offensiven. Alltså, när man tittar på de här spelarna som Mattis Tell och Jed Spence och allt vad det är ju duktiga, bra fotbollsspelare med en hög högsta nivå. Xavi Simons samma sak, men det finns ju inte någon garanti i någon av spelarna i den där offensiven. Det finns ju inte en, man saknar ju liksom Heung-min Son så otroligt mycket, i att han liksom var en garantispelare med det självförtroendet, med den avslutningsfoten. Det finns ju ingen sån spelare i det här laget. Och det är svårt att se vad Tottenham ska göra härifrån. Fick en fråga här från Olle som vi kan slänga in. Spurs möter Manchester City, Manchester United, Newcastle, Arsenal och Liverpool mellan omgång 24 och 30. Håller ni med Niva att Spurs kan åka ur?
De är ju oftast bättre mot den typen av lag, ska man bara flika in. Så att, men ja, alltså med tanke på, och detta är faktiskt en intressant trend också, och inte minst nu efter den senaste omgången, så var det ju, de topp 5 lagen i botten tog ju alla poäng. Medan topp 4 misslyckades med att vinna sina matcher. Ja. Så att det visar ju att lagen i botten håller på att bli bättre.
Ja, verkligen.
Så det kan ju eventuellt indikera att det här kan bli jobbigt för Tottenham. Alltså riktigt jobbigt, ännu jobbigare. Men vem vet. Vi vet ju inte ens om Thomas Frank sitter kvar om någon vecka.
Nej, alltså jag tror inte att han gör det, om jag ska vara riktigt ärlig. Men frågan är vad man har för alternativ. Vad har man? Det måste finnas en bra kandidat att ta över, för att man kommer inte kunna göra en Manchester United där och slänga in en gammal spelare eller liksom en interim och få det. De måste ha in en ny idé. De måste ha in en ny, tung, stark röst, tror jag, i det där omklädningsrummet. För det är en så pass orutinerad och valpig trupp de har. De behöver liksom riktning och styrning från något håll. Och det känns inte som att Thomas Frank har lyckats erbjuda det.
Sen får de ju större kontroll när Bissouma kommer in. Det var hans första inhopp dessutom den här säsongen. Och man märker där att de tar ändå tag i det centralt på ett sätt som de inte gjorde det under första halvleken, då det var väldigt enkelt för West Ham att bara ta sig igenom med en passning. Och så kommer ju kvitteringsmålet från Romero, och Tottenham har momentum. Men det är därför det är så överraskande att de gångerna det händer, när det verkligen känns som att nej, men här kan de faktiskt få med sig segern, så lyckas de ändå förlora. Det är inte första gången vi ser det den här säsongen. Så jag håller med om det, sett till att det ibland är valpigt, att de ibland låter matcher rinna iväg. Och i det här fallet så blir det ju Callum Wilson då som blir hjälten till slut. Han har ju ryktats bort, så att vi får se vad som händer med honom de kommande dagarna. Men hans målgest var väl någonting i stil med att det snackas mycket. Och vem vet vad som kommer att hända med honom.
Ja, han sitter ju på det där lite udda kontraktet då, som han har ett ettårskontrakt med väldigt, ja egentligen play to pay, eller vad säger man?
Jag vet inte.
Ja, vad det kallas. Ja, men han får egentligen betalt för matchen han spelar. Det är väldigt, väldigt mycket high incentives i det kontraktet han har. Så att jag vet inte om han är mer intresserad av att skriva ett mer normalt kontrakt någon annanstans, eller om han vill göra det med West Ham. En spelare som vi också måste nämna här är ju Areola, därför att Tottenham har ganska många målchanser trots allt i den här matchen och har möjligheten av den, men Areola gör några riktigt, riktigt vassa räddningar och är ju kanske till slut West Hams bästa spelare, om man ska välja.
Mm. Tyckte Wan-Bissaka också var bra. Matheus Fernandes förtjänar också en eloge ihop då med Somerville som gör första målet, så att det fanns ändå lite bättre attityd hos West Ham än vad vi har sett tidigare, för de har ju också tendens att vika ner sig i slutminuterna, men den här gången så blev det tvärtom istället.
Fernandes så han tog en frispark, han fick näsblod va? Det hade av någon anledning stoppat upp en hel hushållsrulle i snoken. Jag vet inte varför han hade så otroligt mycket papper i näsan. Men det såg väldigt
roligt
ut. Man
brukar ju stoppa upp en tampong. Det är ju det bästa att suga upp.
Exakt. Blodet, liksom. Tampong hade ju varit dessutom mindre i omfång än den papperstussen som han fick tag på. Mm.
Han kanske har för stora näsborra.
Kanske. Konstaterar att West Ham och Nuno då vinner, och det är liksom lite lugnare i veckan här nu då inför nästa, för att jag tror att Nuno har hängt riktigt löst han också. På tal om botten, så Burnley är väl ligans sämsta lag just nu för West, eller Wolves har ju liksom kommit igång, tagit en hel del poäng, men är obesegrade i flera matcher i rad nu, även om det bara blir kryss för dem. Kryss blev det också för Burnley borta mot Liverpool, trots ett enormt spelövertag för hemmalaget. Jag tycker att det är, alltså Liverpool har ju då 12 raka matcher utan förlust. Trots det så är det ett enormt missnöje, både från läktaren och från alla möjliga håll. Och man förlorar inte den här matchen heller. Jag tror, har vi någon gång sett en sån här streak på för matcher utan förlust med så mycket missnöje, Frida? För att det är inte alltid kul att titta på, och det här är ju matcher som man såklart bara ska vinna.
Ja, det hjälper ju inte att Liverpool inte har vunnit hemma mot någon av nykomlingarna. Nej. Och det är ju första gången det händer för en regerande mästare. Så att, ja, där har du ju en indikation på varför det är så stort missnöje just nu. Och statistiken är det inget fel på, det är precis som du säger, de skapar ju tillräckligt mycket för att vinna den här matchen. Men de har ju så förtvivlat svårt att hålla uppe intensiteten över 90 minuter. Mm. Det såg ju bra ut i första halvleken, och sen så kliver de ut i andra halvleken och så händer någonting. Och jag vet inte om det kan vara också att när Burnley kvitterar att det blir lite svajigt direkt, att de har suttit i den här positionen så många gånger den här säsongen att självförtroendet inte riktigt finns där. Jag vet inte, men det är ju någonting som inte rullar på, eller som inte flyter på för Arne Slotts del.
Nej, men det märks ju att det blir nervöst och lite sådär, lite fekt blir det. Och man har tappat så många ledningar den här säsongen. Man har tappat enormt många ledningar. Och när det bara är 1-0, och jag menar Szoboszlai missar den där straffen, drar den i ribban. Szoboszlai, som kanske har varit Liverpools bästa spelare den här säsongen, är ju också en stor del av problemet i många matcher, för han trampar väldigt mycket boll. Det är ju också Slotts fotboll, och det är väl mycket där kritiken finns. Alltså det finns lägen att ställa om på Burnley, ligans sämsta lag, men man väljer att istället prioritera bollinnehavet, att lugna ner, att försöka spela med lite mer cool heads liksom. Och det här är, det är klart att kanske en publik som är bortskämd med Jürgen Klopp, där det liksom alltid var, man hade aldrig bromsat i ett omställningsläge, utan det ska vara fullt ställ varje gång. Men det blir frustrerande när man ser att det finns lägen att verkligen sätta ner foten på ett mycket sämre lag, men man väljer liksom hela tiden det lite fegare, lite försiktigare. Och det är klart att det här är ju Slotts taktik då, och det som har fått, för att försvarsspelet såg väldigt svajigt ut under en del av säsongen. Nu ser försvarsspelet väldigt mycket bättre ut på bekostnad av andra saker på planen. Och det här är en av dem, och det är, han får inte riktigt till det, Arne Slott, just nu. Sen som sagt, det här kanske inte var den sämsta matchen i den här, bland de här kryssmatcherna som man har haft senast tiden. Jag tycker faktiskt att Liverpool spelar ganska bra mot Burnley. Det är den här sista halvtimmen då man liksom släpper in Burnley-matchen. De får göra det där ett målet. De är ju nära att göra mål innan när Konaté håller på att styra in bollen i mål. Och det är liksom plötsligt, står lite på hälarna, står och tittar lite på varandra. Det är lite det där fega att man hoppas att någon annan ska liksom lösa vissa saker. Och sen så blir det ytor i försvaret. Jag har sett det så många gånger. Måste säga någonting om Florian Wirtz också, som ju var bäst på plan och gör mål igen.
Fantastiskt mål.
Ja, ett otroligt mål. Och han har ju verkligen hittat nu sin form i det här laget. Han är ju fenomenal. Vilken fotbollsspelare det är alltså. Jag är så otroligt mycket bra på planen. Det är bara frustrerande att inte... man saknar ju också såklart många anfallsalternativ. Och det, bollarna trillar inte in, men ja, så är det. Vi får väl se, det är ju mycket prat om Xabi Alonso såklart just nu då, och eventuellt slott
out. Jag tror han tar över Man City.
Ja, det känns ju inte osannolikt heller, men till sommaren då, tar över efter Pep Guardiola.
Ja, jag har bara en känsla att det kommer hända.
Ja, jag har lite också den känslan faktiskt, tyvärr. Jag hade ju väldigt gärna sett Xabi Alonso, som jag avgudar, i Liverpool. Så är det. Ingen vidare underhållning var det i Nottingham heller, Frida. 0-0 igen för Arsenal, som ju har svårt att hitta nätet just nu.
Ja, men så är det absolut. Och där kan man ju också hävda det eller lyfta fram att Arsenal hade ju de hetaste chanserna i matchen, och Martinelli bränner ju något läge, och Mats Sells gör ju en rad riktigt bra räddningar, och även Nottingham Forest bästa spelare i matchen också. Men precis, ja, men lite grann som med Liverpool också, det här med att ibland blir det lite för lite för låst i Arsenals offensiv. Och jag tror väl också det är för att, jag menar, de möter ett Sean Dyche-lag. Ett Sean Dyche-lags enda uppgift, håller jag på att säga, men den primära uppgiften är bara att förstöra för det andra laget. Och så sett till då att man ser till att täppa till på mittfältet, och det gör ju då att Martin Zubimendi hade inte samma sorts inflytande på matchen. Martin Ødegaard kan ju dessutom, han tenderar ju att bli lite för långsam i sådana här lägen, att han är ju den som vill ta emot bollen och vända upp eller passa i sidled, men ibland så kanske man också bara behöver lite mer pang på, och den sortens spelare är ju inte han riktigt heller. Så att Nottingham Forest gjorde det bra, sett till att de verkligen begränsade Arsenal. Det jag kan sakna lite ibland, alltså om vi tänker mittbackarna Gabriel och William Saliba, de är ju alltså två fantastiska mittbackar, två av världens bästa mittbackar. Men ibland så hade jag önskat att de var lite bättre med fötterna. Att de ändå kunde bidra lite mer i själva uppspelsfasen. Ja, jag tror att det hade hjälpt Arsenal i det här fallet. Men ja, som sagt, sett till över hela omgången så är ju en poäng ändå helt okej, med tanke på att både Man City och Aston Villa förlorade. Men jag tror inte det gör att Arsenal-supportrar sitter och känner att vårt lag är fullständigt överlägset i Premier League. Arsenal är det bästa defensiva laget, utan tvekan. Mm. Men rent offensivt så tenderar det att låsa sig ibland.
Alltså det finns ju gott om offensiv kvalitet, men man förlitar sig ju också väldigt mycket på fasta situationer, och när de inte lyckas då är det som att plan A inte lyckas på något sätt, för det är det man lutar sig väldigt mycket på. Det är ju trots allt så att man har inte gjort supermycket mål i öppet spel den här säsongen i Arsenal, och man är ju nära att göra mål på fasta situationer här. Declan Rice har ju otrolig leverans, både från hörner och från frisparkar, och är ju, ja, det är ju ruskigt nära flera gånger att den sticker in i den här matchen också.
Mm. De har ju haft svårt på bortaplan mot Nottingham Forest också under de senaste åren. Och Forest till ja, deras cred då har ju faktiskt presterat rätt så bra mot de stora lagen den här säsongen. Men som sagt, jag tycker också att de är lite endimensionella. Jag blir orolig för Nottingham Forest del. Jag tror att de behöver erbjuda mer rent offensivt för att de verkligen ska hålla övriga lag bakom sig och säkra nytt kontrakt.
De har Igor Thiago.
Nej, det har de inte, för det är Brentford.
Ja, det är det fan jag tänker.
Jesus har de.
Jesus har de. Du blandar ihop mina lag här.
Ja, de har samma färger.
De har samma färger. Det är ofta det som stökar i mitt huvud. För jag ser saker i färger. Vi kan väl gå till Chelsea-Brentford då, där Igor Thiago inte heller gjorde mål.
För att jag var faktiskt där.
Du var där, för Chelsea gjorde båda målen utan att egentligen imponera jättemycket i Liam Rosiniers debut i Premier League.
Nej, absolut. Alltså, Brentford hade förtjänat att få med sig något här. Chade har flera jättelägen.
Varför skjuter han inte?
Ja, det är första halvleken. Jag fattar ingenting. Det var ju ett givet mål, kändes det som. Och sen så är det som att han får kortslutning och passar istället. Nej, där ska han göra det bättre. Han får ju ett jätteläge där andra halvleken också, som är lite svårare såklart, men ja, det ska vara mål där också. Jensen träffar stolpen. De hade absolut kunnat vinna den här matchen till och med. 2-0-målet kommer ju så av en dålig touch av Kelleher dessutom, så att 1-0 hade väl kanske i så fall varit mer rimligt sett i själva matchbilden, men nej, jag tyckte Chelsea var väldigt, hur säger man, de var väldigt stretchat. Och det funkar inte mot Brentford, för det är det enda de vill. De vill att motståndarna ska vara helt utspridda istället för att ligga kompakt, så att de kan slinka in bakom backlinjen med en rak och snabbt uppspelad boll. Och ja, de kommer nog gräma sig över de där missade chanserna. Men å andra sidan så är det ju ett kvitto på att de kan, och det finns en anledning till att de ändå ligger så pass högt upp i tabellen som de gör just nu.
Ja, vi får väl se då fall Liam Rosiniur kan få fart på det här. Det känns ju som att det är försvarsspelet som framförallt behöver.
Är det övertygar tajtas, ju inte där.
Tajtas till.
Sen Cole Palmer såg inte helt bekväm ut heller i matchen. Det är ju han som slår in straffen och det är ju en jättefin straff till 2-0. Men jag vet inte, han springer runt och han ser inte ut att vara sådär tillfredsställd för tillfället. Och visst, det gör han väl inte alltid heller, men jag tycker ändå när han brukar göra mål så kör han ju ändå sin sedvanliga målgest och det kan ändå skymtas ett leende. Men jag tyckte mest att han sprang och hade en del ordbråk med Keith Andrews längs sidlinjen och den typen av grejer. Så att även om han gör ju en hyfsad match, det är inte så jag menar, men ja, man begär ju ändå mer av Cole Palmer alltid med tanke på vilken högsta nivå han har.
Ja, absolut. Och han har ju känts frustrerad under säsongen generellt.
Det är väl skadeproblemen också som jäckar antagligen.
Verkligen. Vet du vem som också är frustrerad och bor i London? Och Oliver Glasner.
Oliver Glasner.
Sunderland Palace, 2-1 blev det. Så här sa Oliver Glasner efter matchen. We had no one on the pitch. I feel we have been abandoned. I didn't sell anyone. You get your heart ripped out one day ahead of a game. Mm. Det är en skaplig passning uppåt. Och det har vi ju sett den senaste tiden hur det har tagits emot i bland annat Manchester United och Chelsea då.
Jo, absolut. Sen är jag måste säga att jag är väl splittrad i vad jag tycker om det här. För att Glasner har ju inte fel i sak i det han säger. Jag menar, Palace drar ju inte sig för att sälja nyckelspelare så tillvida att de släppte Esse. De valde att släppa Gay nu. Å andra sidan så kan man förstå varför de släpper Gay med tanke på att väntar de till sommaren så får de ju ingenting, för då går han gratis. Ja. Och nu kan de ändå få 20 miljoner pund för honom. Där kan jag förstå varför en klubb i alltså Crystal Palace storlek vill ha den inkomsten eller se till att säkra de pengarna. Och så är de ju försiktiga i sina investeringar överlag. Men Glasner samtidigt gör ju det 100 gånger värre när han går ut och säger som han gör. Det är ju som att han vill distansera sig från allt som händer laget. Det är nästan som att han försöker skylla bort också dåliga resultat på just de här faktorerna. Och jag menar, det här är ju ett Palace som, ja, de har inte sett bra ut i Conference League. De De förlorade mot Macclesfield, ska vi komma ihåg. Jag menar, han kan inte avskriva sig allt ansvar från resultaten heller. Och dessutom, alltså, hur ska Palace kunna locka spelare nu med tanke på att spelarna som kommer in vet om att Oliver Glasner kommer inte vara kvar i sommar, utan han kommer lämna. Det är ju en enda röra, och jag tycker faktiskt att även om Glasner har rätt att säga vad han tycker, så tycker jag ändå att han har gjort det värre för, ja, men framförallt klubbens supportrar. Det här är ju en väldigt sorglig härva med tanke på hur bra det såg ut,
ja, men med tanke,
inte minst förra säsongen.
Ja, men med tanke på liksom våren, man får ta sin första titel, man har ett lag liksom på väg uppåt, man har jättefina spelare, man har Adam Wharton som är liksom en framtida miljardspelare, man har Mateta, Gehi och så vidare. Och det är klart, alla vet, man har släppt Olise tidigare, man vet att det finns intresse för Esse, man vet att Mark Gehi har varit på vägen, har varit på väg i flera säsonger. Det, alltså, Glasner får det ju att låta som att det här kom som en överraskning för honom. Vi har ju vetat att Mark Gehi skulle lämna i veckor. Det har ju han också vetat. Mark Gehi har vetat det. Han har ju velat lämna. Han var ju på väg att lämna på sista dagen på transferfönstret i somras. Jag tror han har varit besviken över att han inte fick lämna då. Sen är jag nog nöjd över den här flytten nu, för han fick väldigt hög lön. Mycket högre lön än vad han var överens med Liverpool om i somras. Men jag förstår inte heller riktigt vad Glasner menar när han säger att de är övergivna. Det här är ju en plan som alla känner till. Det här är ju kontrakt som inte är, det här är ju inga hemligheter. Det kommer ju inte från det blå liksom.
Nej, och jag vet ju att den här styrelsen och klubbledningen, att de har ju inte varit perfekta de senaste åren, det ska ju gudarna veta. Alltså, supportarna har ju varit på den här ledningen under lång tid ändå och har alltså beklagat sig framförallt över uteblivna investeringar. Men till deras försvar så har de ju precis plockat in Brennan Johnson för 35 miljoner pund. De plockade in Jeremy Pino för 26 miljoner pund. Inför den här säsongen, eller till den här säsongen. Mm. Och sen så är det ju ett par, ja, vad var det, två spelare till eller någonting sånt, tre kanske. Men jag bara menar att det är inte som att de absolut inte har investerat ett enda öre i den här truppen.
Nej,
heller.
Visst.
Så att, ja.
Och jag tycker, alltså, det är ju ändå rätt vettiga värden. Man måste ju ändå begripa vart man befinner sig liksom också i hackordningen. Att spelare som spelar för Crystal Palace och gör succé, de kommer vilja röra på sig. Och när man måste liksom skriva kontrakt, man måste förhålla sig till kontrakt i den kontexten.
Och de har ju många skador nu också, ska tilläggas.
Ja, visst.
Så att det är ju också en förklaring till varför de saknar spelare. Det jag inte gillar bara, jag hoppas att detta, jag hoppas att jag inte har rätt i det här, eller jag hoppas att så här inte är fallet. Men jag tycker att det framstår som att Oliver Glasner vill se till att hans aktier är fortsatt höga. Och att han helt enkelt vill få omvärlden att säga att, ja, men det är inte mig det är fel på. Utan det är att vi inte har tillräckligt mycket resurser. Det gillar jag inte.
Nej, det är också känslan jag får. Han ser över sin egen aktiekurs här. Och försöker försvara den. Och det går ut lite över laget han tränar just nu. Så att vi får väl se. Hur länge tror du han blir kvar?
Ja, men det verkar ju som att han har grävt ner stridsyxan halvt åtminstone med klubbledningen nu. Och att de vill ha honom kvar till sommaren. Så att, ja, det är ju den billigaste lösningen för dem också såklart. Istället för att sparka en tränare och sen så sitta och behöva betala av honom och plocka in en ny. Nu får de ju mer tid på sig fram till sommaren. Men ja, det är ju en trist utveckling på en säsong som ändå skulle bygga vidare på förra årets succé.
Han säger ju också i samma intervju att I will go with the group of players till the end, säger han ju att han
ja, det får han göra det också.
När han får frågan, och det får han ju göra också, som sagt. Säger någonting om Sunderland också då, som studsade tillbaks lite grann efter, de hade ju den här makalösa succén i början på säsongen, sen har det gått lite trögare, och första segern på ett ganska bra tag för Sunderland.
Brian Brobbys segergest är nog helgens bästa ögonblick ändå, när han dunkar in 2-1 och sen så haltar han av i svår kramp, lägger sig ner med benet i vädret så att lagkamraterna får hjälpa honom att stretcha samtidigt som de dör av garv. Det var underbara scener, och ja, Brian Brobby har ju gjort en hel del viktiga mål den här säsongen. Och det här är ju ett av dem definitivt, med tanke på att de får med sig de här 3 poängen igen.
Mm. Ja, verkligen. Sunderland är med där uppe, 33 poäng nu då, bara en poäng bakom Manchester United på den där 5:e platsen som vi väl tror blir en Champions League-plats även den här säsongen. Ska vi ta oss till vi ska ta oss till
Leeds kanske?
Ja, det kan vi göra. Så tar vi Wolves Newcastle sen. Leeds som ja, men, har också kommit igång. Det här är liksom en ganska, ganska tuff match. Det är hemma, det är Fulham som är svårspelade. Och det dröjde ju hela vägen till stopptid innan Nmeka kunde sätta dit segermålet.
Mm, jag säger Mecha. Men jag vet inte varför jag säger Mecha, så du har kanske rätt.
Jag kan 100% ha fel. Nmecha, Nmeka. jag vet inte.
Jag säger till med Mecha utan n-et, alltså att det är silent n. Ja,
så är det säkert. Det är sådana här namn som man sällan säger, men ofta läser. Ja, så att man har läst, man har sagt det på ett sätt i huvudet för sig själv. Och sen ska man säga det ut i munnen första gången. Eller inte första gången, men alltså, då kan man ibland höra att fan, det där lät lite konstigt. Jag tyckte nog själv att det lät lite konstigt när jag sa det nu.
Vi helgarderar så att jag kör Mechas för att köra Mecha, så ser vi vad som är rätt, ja, helt enkelt. Ja. Men det som var så roligt med hans inhopp, det var ju att hans 3-4 första bollberöringar var fullständigt bedrövliga, och han går bort bollen, och sen så helt plötsligt så kommer det här riktigt fina avslutet i absolut sista stund, så att Leeds får med sig segern. Men de förtjänade det fullt ut, de var mycket bättre än Fulham. Så att jag tyckte att det var något snack om den saken, det var bara frågan om att vara lite mer effektiv framför målet, och det bidrog ju Mecha med också. Sen så hade vi ju, ja, jag får ändå säga helgens andra bästa ögonblick i den här matchen. Och det var när Emil Smith Rowe, jag vet inte om du såg detta, att han fick en stående ovation på Ellen Road när han klev av. Och han såg minst lika förvirrad ut som alla andra. Men tydligen så var det för att när Smith Rowe var på lån i Huddersfield, jag tror det var 2020, så gjorde han tydligen ett väldigt viktigt mål som innebar att Leeds då gick upp i Premier League igen.
Okay.
Så att det var därför de hyllade honom. Han såg så förvirrad ut. Ja, kommentatorn var ju också förvirrad och tänkte, vad är det som sker här? Men det var tydligen förklaringen. Så det, ja, var ju fint.
Ja, det var ju fint. Det hade han ingen koll på själv, såklart. Och ingen annan heller. Men sånt glömmer inte supportrar. Så är det. Läktarna minns. Nej, men det är ju jätteviktiga 3 poäng för Leeds, som jag tycker, men som nykomling, vi har ju sagt det flera gånger, att nykomlingarna ser ju mycket bättre ut än vad det har gjort de senaste säsongerna när nykomlingarna har kommit upp och åkt ut direkt igen.
Vet vem som var riktigt bra också i den här matchen? Gabriel Gudmundsson. Mm. Och det tycker vi är kul att se.
Verkligen.
Inför ett VM-playoff. Om vi nu ska dit. Eller om vi vill åka dit. Det får vi se. Nej, han gjorde en riktigt bra match. Det var väl bara att han faktiskt skulle ha utnyttjat ett läge lite bättre. Men i övrigt så var han bra både framåt och bakåt. Så att det var kul att se. Han får väl bli helgens bästa svensk då kanske.
Ja, han är väl kanske enda svensk som levererar någonting i Premier League just nu.
I alla fall den här helgen.
Ja. Innan vi tar oss till Wolves-matchen Newcastle, så tar vi oss till Aston Villa, för de är ändå med där uppe. Men nu blev det förlust hemma mot Everton. Och Barry gjorde mål. Bara en sån sak. Det är värt att notera.
Fint avslut också. Mm,
det var det.
Nej, det var... jag tycker att Everton gör en bra match här. De... kommer ju dit med en väldigt sargad trupp. Men det är nästan så att det passar David Moyes. Det här med att ingen tror på dem på förhand.
Ja, men så ska det ju vara. Man måste börja liksom med ryggen mot repen på något sätt i David Moyes fotbollen. Det ska kämpas och krigas. Det ska inte stå så och spelas ut en motståndare. Det har ju liksom David Moyes aldrig kunnat göra. Utan... Det är stunder och andra bollar och tredje bollar och stök i straffområdet och så vidare som avgör matcher. Och ja, men 1-0, det är ju ett ganska ganska tungt slag att förlora på hemmaplan på det här sättet för Aston Villa som ju ska jaga där uppe. Nu är det ju tur för dem att både City förlorar då och Arsenal tappar poäng, så att man tappar inte så mycket mark, men det här hade man nog inte räknat med i Birmingham.
Nej, absolut inte, och jag tror väl, alltså dels någonting som inte hjälpte, det var att McGinn klev av skadad efter 18 minuter. Man märkte där att Everton tog tag i det lite bättre efter det bytet, och de har ju en del skador på mittfältet också Villa, så att det hjälper ju inte dem naturligtvis. Men jag tyckte väl också att man rätt så snabbt kände att det här skulle bli en kväll av frustration för Villas del, och inte minst Morgan Rodgers som ändå kom till ett par lägen, men drömde bollen också högt över målet. Och det där är ju en sån situation också som passar ett lag som Everton väldigt bra. Och inte minst en sån spelare som Jack Grealish. Man märkte att han tyckte att det var en väldigt rolig utmaning att se till att få, alltså tippa Rodgers över kanten. För att han var som sagt väldigt frustrerad, och det blev bara värre också. Ja, du kan ju tänka dig själv i duell med Grealish och sådär, att ja, just när det kanske in. Jag gick in rätt hårt.
Ja, just när det är Aston Villa också. Birmingham-sonen och Aston Villa-ikonen Jack Grealish ju.
Ja, men precis. Att, nej, Everton på banan kan vi ju säga. Och men sen, samtidigt att Villa tappar ju inte så mycket, precis som du är inne på, i och med att Man City också förlorar. Men det är väl inte så att man känner att de kommer utmana om titeln. Där har de ju en bit kvar ändå.
Mm. Det är en spektakulär räddning också där på Pickford. Han ska göra en sån varje match. Är det Rodgers som skjuter från distans? Jag minns faktiskt inte vem det var. Det var Rodgers. Han är uppe och nyper den i krysset verkligen.
Inför Thomas Tuchel också. Jag tror inte att han behöver bekymra sig över vem som ska stå i mål i alla fall. Det kommer bli Pickford.
Jag satt faktiskt igår och funderade på, för jag tyckte det... Ja, men lite så här olika formälvor och såna här saker för just England. Jag vet inte varför jag gjorde det, men jag gjorde det i alla fall. Och kom fram till att men Pickford är ju supergiven i målet för det engelska landslaget. Så är det ju bara.
Ja, den diskussionen har helt dött ut. Det här med att han skulle utmana. Det är, han har verkligen stabiliserat sitt spel de senaste åren, tycker jag. Alltså han har blivit mycket lugnare, först och främst, på ett bra sätt. Han är väldigt, väldigt viktig för Everton och kan ju göra de här vansinnesräddningarna också, precis som han gjorde i den matchen.
Mm. Ja, han har gjort ett par sådana nu matcher i rad, sådana här riktigt vassa räddningar. Vi tar oss en liten bit därifrån då till Wolverhampton, ju grannkommun med Birmingham, och 0-0. Det är ett fjärde matchen i rad utan förlust för Wolves, som ju visst inte tar så mycket poäng, för det är tre kryss i de där fyra matcherna, men har ju verkligen ryckt upp spelet den sista tiden.
Ja, man får verkligen greppa efter halmstrån för att man ska hitta någonting positivt att säga om den här matchen, för att när domaren blåste av så kände jag att det här var 96 minuter som jag hade kunnat göra någonting vettigare med mitt liv. Men nej, 0-0, det är som du säger, Wolves, de har ju visat de här senaste veckorna att de är ju faktiskt ett bättre fotbollslag än vad de visade det inledande halvåret. Och det hintade vi om också här i podden, eller det tog vi ofta upp, att de borde vara bättre än vad poängskörden har visat. Och nu tycker jag att man börjar säga att de nu mycket väl också kan klättra förbi Burnley innan den här säsongen är över. Och att hänga kvar blir tufft, såklart. Men de kan ändå avsluta med flaggan något sånär i topp. Och det tror jag är viktigt för dem, alltså sett i fortsättningen och nästa säsong och sådär, att visa att man inte är en slagpåse på något vis.
Nej, det är ju oerhört viktigt. Och sen att man har fått lite injektion i Mané här, 18-åringen som har tagit för sig och var ju pigg i den här matchen också, även om det var ju avsaknad av målchanser generellt. Jag såg inte den här matchen live, utan jag gjorde som jag brukar göra. Jag jobbar mig bakåt. Jag ser först liksom bara lite highlights, sen tar jag lite extended highlights och sen så spolar jag igenom liksom matchen och kolla lite själv, liksom uppställningar och så vidare och lite formation. Och redan när jag såg de korta highlightsen så inser jag att när de klippte ihop ett så här 2 minuters highlights-paket och har med inkast som inte leder till någonting, då inser man att här har det inte hänt jättemycket. Det fanns liksom ingenting att visa upp.
Och det är ju ett problem för Newcastle, alltså särskilt när de spelar på bortaplan. Det är som att det inte riktigt, jag vet inte om Eddie Howe måste sätta sig ner och fundera ut ett sätt att lyckas få med sig poäng på bortaplan. För att det är rätt så ofta hans matchplaner inte riktigt fungerar. Det är som att på hemmaplan så det här med att de flyger ut ur startblocken och bara ser till att pressa sönder bortalaget, det brukar fungera på hemmaplan, eller det fungerar ofta på hemmaplan kontra bortaplan. Så att han får väl också ta på sig delvis då att kanske se till att hitta lite fler vägar fram för Newcastle, se till formation och sådär. Mm.
Ja, så är det. Vi tar och kastar in lite frågor då innan vi stänger för idag. Fått en del frågor om Martin Ödegård faktiskt, och från J på X skriver: ska Ödegård verkligen vara kapten i Arsenal? Det har ju funnits en del kritik mot hans så kallade ledarskap liksom.
Okej, alltså det förstår jag inte riktigt vad det skulle vara med hans ledarskap som inte är bra. Det är väl snarare att han ibland försvinner i matcher, som exempelvis nu i möte med Nottingham Forest, så vill man ju att han ska ha större inflytande på spelet än vad han hade. Och det är ju dessutom på grund av att Ödegård är tillbaka som Esse inte får speciellt mycket speltid. Och det är väl det också kanske som gör att folk känner då att ge Esse fler chanser än Ödegård. Men Arteta tycker ju uppenbarligen att han är en väldigt viktig spelare. Men det här med att han skulle vara en dålig kapten, det tror jag, alltså, det har jag aldrig hört eller sett något tecken på. Alltså sett till hur spelare pratar om honom.
Nej.
Jag tror absolut att han är en viktig ledare för det här laget.
Det tror jag också. Jag tror att det är väldigt mycket en sån här grej man ser utifrån. För han är inte speciellt... han är ju inte en jättestor presence på planen alltid, vad man ser från på tvn eller från läktaren liksom. Han är inte den som styr och ställer, han är inte den som är först fram och du vet, pratar med domaren och så vidare, utan det finns ju liksom andra ledare i det här laget också, som jag menar Declan Rice och Gabriel och så vidare, va?
Men liksom... ändå Ödegård som styr pressen, får man ju säga. Alltså det är han som, jag tycker ändå att
det ser inte folk lika mycket, utan jag tror många tittar på vem det är som känns som kapten på planen. I många fall så känns det ju liksom Declan Rice mer som en kapten, som den som är framme och liksom dirigerar och tar tag i saker och tar tag i bollen och matchen, inte minst i många fall. Så jag kan förstå den tanken och den känslan. Men jag tror att Martin Ødegaard är oerhört populär i gruppen och att det finns väldigt goda skäl till varför han är kapten för det här laget, trots att det finns andra ledargestalter i det. Så jag tror att...
Det här med kaptensbinden, det är ju inte så viktigt egentligen. Alltså det är ju mest för oss på utsidan, alltså som det signalerar någonting. Men jag tror att på insidan så har de ju oftast... Alltså stora grupper, men de brukar ju ha en ledargrupp där ett visst antal spelare ingår. Och jag tror säkert att Arsenal har en sån ledargrupp också, där då spelare som Declan Rice och så vidare också ingår där och får säga till om saker. Så att det är ju absolut inte bara Ødegaard, även om det är han som bär binden främst.
Ja. AFC Danny Swee skriver: besvara påståendet, årets upplaga av Premier League är den svagaste på länge.
Jag tycker den roligaste nästan... väljer jag att se det som.
Ja, alltså... det beror ju på hur man ser det. Det är klart att kanske spetsen, när Manchester City var som bäst eller när Liverpool var som bäst, och att det var liksom, den höjden kanske inte finns. Så det är Arsenal som har varit närmast den. Även om det är främst kanske defensivt som man har nått riktigt, riktigt världsklass. Men däremot tycker jag att man ser hur liksom mittenlagen har blivit otroligt mycket bättre. Vi ser ju ett lag som Aston Villa som har blivit oerhört mycket bättre, som vi liksom inte traditionellt räknar in till Big Six. Men även, jag har varit inne på liksom att Manchester United också har sett bättre ut i liksom perioder. Och det är liksom Everton och Newcastle och Brighton och alla de där lagen, de är svåra att slå. Brentford, alltså
Sunderland måste du räkna in, ja, också nykomling.
Sunderland som nykomling som har gjort det superbra. Det är nånting, alltså jag får känslan av den här upplagan utav Premier League, det finns så otroligt många lag som är väldigt väldigt bra. Att på det sättet, om man skulle ta någon slags snittkvalitet, så skulle jag nog hävda att det här är en av de bästa upplagorna utav Premier League. Men sitter man på spetskvalitet, hur bra de absolut bästa lagen är, så kanske det inte är uppe bland de bästa säsongerna. Men det här är ju mycket roligare att titta på. Det här är ju mycket, mycket mer spännande. Och att vi har, nu är det lite tråkigt att det är tre lag som har halkat efter poängmässigt lite då, även om West Ham nu bara är 5 poäng bakom Forest. Så man hade velat ha lite mer bottenstrid också. Men jag menar, kampen om Europaplatserna här och från plats 4 och ner till, ja, vad är det? Från plats 4 ner till 11 så skiljer det alltså 5 poäng. Det är ingenting liksom.
Men det är ju ytterligare en anledning till att faktumet att Arsenal tappar poäng bortom mot Nottingham Forest är ju inte så katastrofalt. Just eftersom att det kommer inte bli en sån säsong där ett lag kommer vinna varje vecka. Utan det kommer nu vara så här lite bumpy ride ända fram till slutet. Så att då räcker det ju kanske då att Arsenal bara plockade en poäng borta mot Forest. På det viset så har vi ju, precis som du är inne på, vi har ju inte ett lag som är fullständigt överlägset, som vi tyvärr fått vänja oss vid de senaste åren. Att det alltid har varit något lag som har stuckit iväg, eller att det har krävts att man har gjort en perfekt säsong för att ens ta titeln. Så kommer det inte bli i år.
Nej. Oliver Fransson skriver, Citys bestraffning kommer aldrig komma? Frågetecken.
Nej, just det. Jag har helt glömt bort att det pågår en utredning. Jag vet inte alls vad som hände med, eller händer snarare, med den utredningen.
Lord Panic har lyckats förhala och fördröja allting så att det kommer rinna ut i sanden.
Ja, jag vet faktiskt inte. Men nu känns det inte som att det kommer bli något särskilt allvarligt straff för dem, hur som helst.
Nej. Det är faktiskt så.
Om de visar sig skyldiga får man ju tillägga.
Ja, jo. Larre Stor skriver, hur såg Frida på Manchester Uniteds seger? Var det framförallt ren och skär intensitet som fällde avgörandet, eller fanns det tydliga taktiska detaljer i spelet som gjorde att de vann den här matchen?
Ja, jag tyckte ju att framförallt att de tydliga taktiska detaljerna var just det som jag var inne på tidigare med Ahmad och Dorgu, som hela tiden såg till att ligga rätt i position, sett till att de skar av passningsvägarna för Man City. Alltså man kan gå tillbaka och titta på det. Jag tycker särskilt i fallet med Dorgu att han var så himla skicklig på att veta när han skulle falla ner och när han skulle ta ett kliv upp, bara för att hela tiden se till att bromsa ner Man Citys uppbyggnadsspel. Så att det var väl det som var den största skillnaden för mig, sett till att där kunde man verkligen pinpointa att det måste ha varit någonting som de har pratat om.
Nej, precis. Och att, jag menar, energi, det har man ju fått av det här managerbytet, det är ju helt uppenbart. Men också tacksamt för Carrick att få ett Manchester derby på hemmaplan så här direkt. För att det är ju en match man liksom kommer upp i energi och du vet, kan sätta ett avtryck. Och att man lyckas göra det, jag tror att den här segern kommer bära fler med sig, så är det bara.
Sen är det ju, alltså det första målet är ju så mycket Man United också. Det är ju exakt så som supporterna vill att de ska spela, en snabb omställning som, ja, där Fernandes slår en perfekt passning fram till en Mbeumo som drar in den. Jag tror att det liksom gav, det väckte påminnelse om hur det brukade vara en gång i tiden. Så att det är ju den typen av fotbollssupporterna vill se. Men med det sagt, det kommer komma matcher där man inte får den sortens utrymme heller. Och det måste man vara beredd på och lyckas hantera också.
Och just den här typen av matcher har ju liksom United varit ganska framgångsrika i tidigare, även under både Amorim och Ten Hag och så vidare under de senaste säsongerna, och att det har ju varit i andra sammanhang som det inte har fungerat i större utsträckning. Hörde ni, det var allt vi hann idag för oss. Håll utkik efter Sidlepodden som dyker upp i veckan så fort Makoto är tillbaka då från Norge, eller om vi kanske får göra det på distans faktiskt till och med, inser jag nu. Jag har inte hört från honom, jag hoppas han mår bra där uppe i mörkret och kylan. Tusen tack alla ni som har lyssnat, tack för att du var med, och Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.